Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Vad är en statsskuld egentligen? Hur fungerar det? Fungerar det att ett land är skyldig andra länder? Nej, nu får jag börja om. Jag tar den här från början. Vi stryker hela skiten jag sagt.
Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast som vi gör tillsammans sedan skitlänge tillbaka, Mattias. Om vardagsekonomi och livet kopplat till ekonomis alla olika varianter, kan man säga. Typ.
Mm, det är fantastiskt. Vi har hållit på i, vad är det nu, 3,5 år, va?
Herregud, är det så länge?
Det är otroligt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och det blir bara roligare och roligare.
Så för dig som lyssnar för absolut första gången, var har du varit hela vårt liv, kan man väl säga?
Exakt, ja, det kan man
och
säga.
Och för er andra, välkomna tillbaka. Ni vet ju det.
Ja, men hjärtligt välkomna till våra nya. Vi måste ändå välkomna dem. Det vore ju, för det är ju faktiskt många, vi får jättemycket mejl där man skriver så här: vi har precis hittat er podd och vi tycker den är skitbra,
ja,
och vi
jättekul.
Har börjat gå bakåt.
Så, ja, det är ju det hemska, sen skrev det. Så nu har jag snart lyssnat i kapp. Då tänker man så här, herregud, det material vi har spelat in i 3,5 år. Och sen sitter man och lyssnar i kapp. Vilket jävla jobb.
Mm. Ja. Ja, men det är ju härligt för oss.
Det är ju, ja, jättekul för oss. Ja. Mm. Jag försökte nämna någonting om våran sponsor också, så att vi har gjort det. Det ingår ju i våran så här uppstartsrutin att vi brukar passa på att hylla och berätta om Saveland, våran partner.
Ja, precis. Passa på. Du har ju flytt. Kör. Berätta lite mer om Saveland.
Ja, men Saveland är ju en sån peer-to-peer-plattform där man helt enkelt kan ta en del av sitt sparande som används till att låna ut till andra personer. Till företagskrediter, till lån, sådana saker, och därmed kunna få en riktigt bra ränta. Är det någonting? Det kanske vi kommer mer in på när vi ska prata med dagens gäst, men det här med att ha en långsiktig plan med lite diversifiering och inte sitta med allting på börsen eller allting i övervärde i villan och så vidare. Det har väl visat sig, om inte minst när börsen börjar skaka, att det kan vara ganska smart. Och där är ett sånt ganska nytt alternativ, får man säga, som inte har varit så tillgängligt för vanliga människor tidigare. Så att, men man kan börja redan med några tusenlappar. Det behövs inte att man ska vara miljonär för att göra detta.
Nej, verkligen inte.
Och ganska enkelt också när vi var inne och testade och tryckte oss fram och grejer där. Så att,
ja, men det var faktiskt det. Jag tycker man ska gå in och titta på saveland.se. Där är det väldigt tydligt, tycker jag, vad det är. Och har ni några frågor utöver, om det är någonting som känns oklart eller någonting ni undrar över, så får ni jättegärna skicka ett mejl till oss angående det. Och det är då till charlie.och.mattias@gmail.com. Charlie stavas med C-H-A-R-L-I-E och Mattias stavas med MATHIAS@gmail.com, alltså.
Precis. Nu var du väldigt tydlig.
Jo, för jag fick nämligen något mejl där någon som hade försökt att mejla flera gånger, så kom det inte fram för det var felstavat. Så då tänkte jag bara vara lite tydlig med det. Och kanske mest att jag har en märkliga...
Charlie.
Ja, och jag kan inte rå för detta, men min mamma och pappa valde att stava Mattias med TH till mig, som är väl, jag tror det är fler som stavar med TT, och jag vet inte varför det ens ska vara olika, men nu är det så. Aha. Och då ska det stämma liksom.
Ja, det skulle ju ändå, tycker man, att Google skulle kunna bygga in någon funktion att den liksom ska känna igen stavningar när det är lite sånt här.
Ja, och vi hade ju kunnat lagt till
Facebook
en sån
adress. På Facebook kan man skriva också. Mattias med TT eller TH, så brukar båda komma upp på listan och grejer där. Så att, ja, nåväl, nu ska inte vi produktutveckling, vi är inte på
men återigen,
IT-plattformen.
Nej, och vi är i alla fall då, för att bara knyta ihop sponsorpåsen, så är vi så glada för att vi har en sponsor som gör det möjligt för oss att fortsätta podda, vilket vi tycker är så vansinnigt kul. Och att det är ju också så roligt därför att ni är många där ute som lyssnar, och det är ju det som gör det allra roligast, förutom att jag får hänga med dig, Charlie.
Gullig bubben. Och inte bara att du får hänga med mig, vi har ju en del återkommande gäster. En del människor får komma hit en gång, en del människor får komma hit flera gånger. Och det är ju inte bara ett funktion av hur duktiga de är, utan också ett uttryck för våran kärlek och hur roligt vi har tillsammans. Så vi har ju en av våra mest återkommande gäster idag, får man säga. Eller hur, Mattias?
Ja, definitivt.
Och kan inte du göra en sån här cirkusdirektörsinledning så får vi lägga en applåd och lite så.
men jag tycker också att han går från klarhet till klarhet, inte bara i kunskap, för den har ju varit solklar hela tiden.
Det har inte varit oklart.
Nej, det har inte varit oklart, men det som är kul också att han pluppar ju upp här och var lite i media nu och i kvällstidningar och fan, han börjar bli rikskändis dessutom, och det är han ju definitivt.
Vad poppar han upp nu då? Har han haft någon affär med Bianca Wahlgren eller var det något annat?
Nej, den har inte kommit ut. Den tror jag inte kommer ut heller faktiskt. Kanske att han skulle hjälpa till med någons bolag kanske. Ja, precis. Nej, utan den var ju Aftonbladet om bostads- och annuitetslån, vanliga lån, nu ska man tänka. Det var ju under Aftonbladet. Nåväl, nu kör vi. Varmt välkommen till en av de kungligaste gästerna vi har, Arturo Arquez.
Tack så mycket.
Hur är livet?
Jag funderade mest vem det var ni pratade om. Det var någon annan ni pratade om eller vem det var.
Nej då. Men du har ju varit figurerat nu. Det var väl bara för en vecka sedan eller så som du var i...
Ja, ambitionen är ju att vara ute mycket i media. Och det visst, vi har varit... Jag och mina kollegor har varit framgångsrika med att synas i media. Vi hade ett utspel nu senast kring konsumtionskrediter. Där vi var TV4, det var Aftonbladet, det var Dagens Industri och vad det nu var också. Så att, nej, men det är målet, ambitionen att folkbilda. Det här är ju viktiga saker som ni och jag själv håller på med. Det är viktigt att hushållen får tillgång till rätt information så att de kan ta kloka beslut.
Vad var konsumentkreditsfrågan som nu senast var ute då?
Ja, jag läste det.
Var du för
hela idén
emot?
Kom ju från Finansinspektionens rapport som kom för ungefär ett år sedan. Som handlade just om utvecklingen på konsumtionskreditmarknaden. Hushållen har ju 4 300 miljarder i lån. Det är väldigt, väldigt mycket. Mm. Och huvuddelen av de här lånen är bolån. 3 500 miljarder av de här 4 300 miljarderna. Men saken är den att eftersom räntan är mycket, mycket högre på konsumtionskrediter, alltså konsumtionskrediterna utgör ungefär 9% av hushållens totala liksom, skuldsättning.
Det, men och då, konsumtionskrediter, det är när jag köper bilen på avbetalning.
Blankolån utan säkerheter om du köper en bil på
en båt. Jag köper kläder på postorder, jag köper båten,
exakt,
jag betalar inte av min kreditkortsskuld på en gång och sådär.
Mm. Och då, det, den typen av lån utgör ungefär 9% av hushållens totala skuldsättning, men 35% av hushållens räntebetalningar. Så att den slukar ju rätt stor del. Och i Finansinspektionens rapport, där Finansinspektionen har egentligen en ganska speciell definition, för i deras värld så finns det bara två typer av lån. Nämligen bolån och konsumtionskrediter. Alltså det som inte är bolån, det är konsumtionskrediter. Men då ingår sådana här statlig borgen, lantbruksfastigheter som säkerhet, om du köper till exempel en skördetröska och belånar den. Det tror inte jag folk i allmänhet ser som konsumtionskrediter. Det är inte det första de tänker på. Så jag sorterade bort allt det där. Mm. Och så tittar jag på när du betalar med kortet på krogen och lånar pengar, eller när du handlar någonting på nätet och betalar med kortet. Alltså lån utan säkerhet. Eller när du lånar med bilen som säkerhet, eller motorcykeln eller båten. Den typen av konsumtionskrediter. Och den typen av konsumtionskrediter utgör 9% av alla lån. Och som sagt 35% av alla räntebetalningar. För i Riksbankens värld, då är hälften av alla räntebetalningar konsumtionskrediter. Och tar man hänsyn till amorteringarna, som är, man har ju snabbare amorteringstakt, tack och lov, på konsumtionskrediter. Så är det så att många hushåll då lägger mer pengar på konsumtionskrediter idag än vad man gör på sina bolån. Och det fick mig att vakna till. Tänkte så, oj, stämmer det här verkligen? Mm. Och det visar sig att om man räknar på mitt sätt, det vill säga att definiera konsumtionskrediter lite snävare.
Man tar bort skördetröskorna.
Man tar bort statlig och kommunalborgen och lite annat. Då är det ändå 35%, och det kan jag tycka är rätt mycket. Mm. Och det som också slog mig, det är att det är en helt annan ränta på konsumtionskrediter än bolån. Idag är det inte ovanligt med någonstans runt 1,5-1,6% i ränta på bolån. Mm. Men det är ju inte ovanligt liksom, med tvåsiffrig ränta. Det kan vara både 10, 12, 20 och 25% i ränta på konsumtionskrediter. Så hushållen verkar inte alls lika räntekänsliga. Och då var ju mitt budskap, och det kan jag väl passa på att säga här och nu också då, att mitt huvudbudskap till alla som lyssnar, det är att vara minst lika prismedvetna när man tar en konsumtionskredit som när man tar ett bolån. För det finns otroligt mycket pengar att spara på att vara lika kräsen och prismedveten när man tar en konsumtionskredit. För det är en enorm spännvidd.
Är det inte ofta så att man liksom blir inlurad i ett lån där väldigt mycket blir att man knappt ens förstår vad som pågår. Det är inte så att man sitter och jämför om man nu ska låna i 6 månader 10 000 till tvn, ska jag använda den eller den eller den finansiären, utan jag går till tv-butiken och så köper min tv, och så säger de att det här behöver du inte betala nu, det här kommer hem när vi i månaden, och så har man tagit ett lån utan att riktigt, alltså man gör ingen jämförelse alls, man har inte kommit på alternativet att jag behöver ju inte låna till tvn i samma butik som jag köper tvn i, om Nej. Man nu ska låna till tv alls, vilket du är emot, men du förstår vad jag menar, alltså, ja. Jag tror att priskänsligheten dyker väl upp att man inte ens ställer sig frågan riktigt. Nej. Oftast har man den där första fixen gratis, va? Det är gratis 3 månader eller vad det är. Mm. Jag satt med en tv-handlarkedja och frågade liksom, vad var de dolda avgifterna? Så här, köp nu, betala om 6 månader räntefritt. Så här, men då smaskar ni väl på en rejäl avgift? Och så här, nej, men det är helt avgiftsfritt. Jaha, men då tar ni ut en sån här, nej, vi tar ingen handläggning. Så här, men hur går affären ihop? Ni kan inte låna ut pengar till hela svenska folket utan någon som helst täckning för det. Och då tittade han på mig lite som jag var en idiot, vilket jag var. Mm. Och så sa han, Charlie, det är väldigt enkelt. De som inte har råd nu, de har inte råd om 6 månader heller. Och då är det 22% ränta.
Du ser, du ser. Det är, nej, men det är ju en annan grej som jag tog upp, som du tar upp nu då, att man ska inte bara stirra sig blind på själva räntan, utan det är ju den effektiva räntan som är intressant och den totala kreditkostnaden. Och jag menar, räntan kan ju från två aktörer kan ju vara samma, 5% säger vi. Mm. Medan den ena aktören då tar en uppläggningskostnad och sen en aviseringsavgift varje gång. Mm. Och det kan ju finnas andra avgifter också. Så att som konsument ska man ju alltid fråga efter den effektiva räntan. Men ännu viktigare, vad är den totala kreditkostnaden? För jag upptäckte att någonting som många företag gör idag, det är ju en annan sak som du också uppmärksammar det, och det är det att många konsumenter idag fokuserar på första betalningen. Eller när man köper varan, betalar ingenting nu, betalar först om 3 månader. Mm. Och många kunder då stirrar sig blind på själva månadsbetalningarna sen när de trillar in. Så annuitetslån har blivit väldigt populärt. Och en fördel med annuitetslån är att du betalar samma belopp varje månad under hela kredittiden. Så att du vet som konsument precis vad du ska betala. Problemet är att annuitetslån är dyrare än lån med rak amortering. Och nackdelen med rak amortering för en konsument kan ju då vara att i början så blir det lite dyrare. Amorteringarna är lika stora, men eftersom skulden är stor i början så blir räntedelen ganska hög i början. Mm. Så att det är lite tyngre i början, men det går snabbt ner. Och den typen av lån är ju billigare. Men då
har vi ju precis tvärtom då, på ett annuitetslån som det ska vara samma, så är det ju, amorterar ju nästan ingenting i början, vilket är lite läskigt.
Exakt, och därför blir den totala kreditkostnaden större. Och det man också gör som aktör, det är att säga, oj, tyckte du var för mycket pengar? Inga problem, vi kan fixa det också. Jaha, hur då? Jo, genom att förlänga kredittiden. Som sagt, vi tar ett annuitetslån, men istället för att amortera på 3 år så kör man 5 år. Och då ett annat tips och råd är att du ska ju naturligtvis, om du nu tar ett lån, en konsumtionskredit, så ska du amortera med minst samma hastighet som värdeminskningen på det du köper. Så om du köper en bil, och jag har full förståelse för att det inte är lätt att köpa en ny bil med egna pengar, eftersom en bil kostar ändå 200-300 000 kronor om du köper en ny bil. Men se då till att du amorterar den här bilen på de här 5-6-7 åren, så att du inte står där efter 7-8 år med en värdelös bil och halva lånet kvar, eller kanske ännu mer.
Och ett annuitetslån så sitter man kanske med 80% kvar efter
halva tiden. Ja, precis.
Så det har bara gått ränta i början.
Otroligt viktigt. Totala kreditkostnaden, effektiva räntan, se till att du har en amorteringstakt som motsvaras av värdeminskningen.
Och då säger många där hemma och lyssnar, men Arturo, det går ju inte, då har ju inte jag råd att köpa någon ny bil om jag ska hålla på och betala av den på 5 år. Ja, och då är ju svaret, då ska du inte ha en ny bil.
Nej, precis. Och då säger ju en del, ja men jag måste, då säger jag som min pappa, måste inte.
Köp en begagnad bil, har vi lärt oss i ett annat avsnitt här. Det finns ingen ekonomisk situation där en fördel att ha en ny bil jämfört med en begagnad bil.
Exakt.
Om du ska bilas. Men sen ska vi också komma ihåg att där är ju också bilhandlarna, även där ska ni ju prata med er bank och se vad de kan erbjuda för ränta om du ska köpa en bil. Alternativt också vara beredd på att de här bilhandlarna, finns de som gärna skriver upp värdet på den bil du lämnar in och kucklar och fixar, som gör precis det här att du kan komma undan med en lägre månadskostnad, men när det har gått 3 eller 5 år när du då har leasat den här färdigt, så kan det visa sig att restvärdena ligger helt åt skogen. Det vill säga att man har inte råd att lösa ut sin egen bil, utan den är inte värd i närheten av så mycket lån man har. Och det där kan ju kännas bra när man står där hos handlaren och är sugen och få ut bilen, men tänk verkligen till. Och precis som du sa, Arturo, så är det ju också det här med att tänk det här som att det vore ett bolån. Det är precis samma förutsättningar. Liksom. Kanske vara ännu mer noggrann. För bolån kanske egentligen ändå är mångt och mycket, så länge du är hos en seriös bank, tryggare. Så att tänk verkligen till, för det är väldigt lätt att bli uppsnurrad. Så.
Mm. Absolut.
There are no free lunches.
Mm.
Exakt. Ja, det var skönt att ni har utspelet. Vad säger trenden då? Har svenska folket nyktrat? Historien ser ut så här att vi var ju väldigt, väldigt duktiga på detta. För i Sverige då, som var så pass instängt, så var vi ju inte utsatta för den här typen av lånerbjudanden och grejer. Mm. Och sen fick vi det och så blev det lite köpfest, för räntan var låg och folk hade liksom inte förstått. Får man lån, då är det väl bara tacka och ta emot.
Ja.
Har vi mognat som nation nu och är mera liksom kritiska, eller är det fortfarande en rusning? Att
jag skulle säga att det är både och. Det som har... Vi har fortfarande en ganska hög tillväxt på krediter. Nu har man ju med de här nya amorteringsreglerna försökt att dämpa kredittillväxten, inte minst på bolån.
Mm.
Nu har man ju då i samband med corona släppt det där då, eftersom många har hamnat då i en tuff situation. Men trenden har ju varit ganska tydlig. Vi har haft en hög kredittillväxt. Bland annat på grund av att hushållens inkomst också utvecklas väldigt positivt. Men det finns ju en annan viktig faktor. Det är ju innovationskraften hos företagen. Man hittar ju på nya innovativa lösningar som kan låta väldigt lockande för många, många konsumenter. Och sen har vi naturligtvis det här med sociala medier och annat som hetsar på, inte minst den yngre generationen. Mm. Att man identifieras med liksom dina tillgångar och hur du konsumerar. Och det är klart att det bidrar ju också starkt. Det som är positivt, det är ju att antalet skuldsatta unga, jag tittade nyligen på hur många överskuldsatta unga vi har, alltså under 25 år, som är överskuldsatta enligt Kronofogden.
Hur definierar man överskuldsatt då?
Att man har räkningar och skulder som man inte kan betala.
Det kostar mer att leva än vad man får in.
Ja, och man häftar i skuld till folk och inte har betalat räkningar i tid och sådär. Mm. Och kanske inte betalar alls. Och de var för inte så länge sedan 34 000 stycken personer då under 25. Och 2/3 är killar. Av de här människorna, nu är man nere på 32 000 individer som har skulder och räkningar som inte är betalda. Saken var den att den genomsnittliga skuldsättningen har ökat. Så att det är något färre som är skuldsatta eller överskuldsatta. Men det genomsnittliga beloppet har ökat något. Och det tycker jag är lite synd.
Mm.
Och för mig så handlar det här med synen på pengar och sparande och konsumtion. Det är lite grann någonting som kommer med modersmjölken. Någonting man får hemifrån. Och skolan har en viktig roll, föräldrarna en viktig roll. Och tyvärr är det så att Sverige tillsammans med Storbritannien är de två länder i Europa som är sämst på att prata pengar med sina barn. Det är därför såna här poddar och snubbar som ni då gör en otroligt viktig folkbildningsinsats att prata om de här grejerna.
Och i Sverige, varför är det, finns det någon
det,
liksom
förklaring? Det är nya bättre svar på än vad jag har, men jag upplever som att det är lite stigmatiserande att prata om att man har en taskekonomi, har svårt att vända sig till banken och liksom öppna sig för banken och säga att det är tufft, liksom, kan ni hjälpa mig?
Men det borde väl tyskar och turkar och fransmän och italienare också tycka att det är stigmatiserande. Det kan ju inte vara svenskt, men tydligen då? Så
men
har vi
tydligen
extra...
i Sverige och i Storbritannien pratar man väldigt lite pengar i hemmet, och jag upplever själv att det är den bilden jag också får många gånger, att i Sverige så pratar man sällan om pengar och sin egen ekonomi.
Mm.
När jag träffar mina släktingar i Spanien, jag kommer ihåg när jag växte upp, vi har inte råd, Arturo.
Mm.
Det blir ingen glass idag, eller mamma har inte råd, eller kunde höra från farfar och farma att vi måste hålla igen lite. Och jag tror säkert att situationen är likadan här, men här så är det skämmigt att behöva säga att man inte har råd. Mm. På ett annat sätt än vad jag upplever att det var i alla fall när jag växte upp.
Mm.
Jag har hört min mamma säga till mig många gånger när jag växte upp att nej, men Arturo, vi har inte råd. Och jag vet att många, inte minst ensamstående, älskar sina barn och vill göra allt för sina barn och kanske anstränger sig mer ekonomiskt för sina barns skull än vad man borde. Det vill säga att man kostar på dem mer saker än vad man borde. Man kanske borde ibland tänka mer på sig själv och säga till barnen och lära barnen tidigt att mamma inte råd eller pappa inte råd.
Mm.
Vi får hoppa över efterrätten idag, eller vi får äta hemma eller vad det nu är för någonting.
Samtidigt tror man ju att Sverige skulle vara världsledande på veckopeng och såna där saker. Mm. Men det...
Där har också trenden varit lite negativ. När jag växte upp så var det vi gör ju undersökningar kring just det där. Och när jag växte upp så hade i stort sett alla barn en veckopeng och månadspeng. Och sen har vi sett under lång tid att andelen barn som får veckopeng och månadspeng har minskat. Och det tycker jag som privatekonom är oroväckande, därför att det är ett väldigt bra sätt att lära barnen framförallt två saker. Det ena är att hushålla med begränsade resurser, och ekonomi betyder just hushållning. Och det andra, det är att förstå pengars värde. Och att få den här lilla slanten, 10 kronor när man växte upp, liksom det är ett bra pedagogiskt sätt liksom att lära barnen det här. Och framförallt, när veckopengen är slut så är den slut. Pappa och mamma, ingen levande bankomat. Jätteviktigt.
Nej, men det är jättebra. Nej, precis. Och där ska jag, kan jag också rekommendera lyssnarna att gå tillbaka, för där har vi gjort ett helt program som vi bara pratar egentligen om veckopeng.
Veckopengsprogrammet, precis.
Mm. Jo, vi har fått en fråga från Pontus här. Min fråga handlar om en statsskuld. Vad är en statsskuld egentligen? Hur fungerar det om ett land är skyldig andra länder pengar eller lånar av till exempel Sverige från en bank? Varför har man en statsskuld? Och vad skulle hända om Sverige betalar av allt vi ens kan? Eller alltså, kan vi ens betala av allt? Det är väl en jädra bra Arturo-fråga, va?
Ja, vi kan väl kolla.
Ja, vi kan prova. Det var ju många frågor i en fråga det där.
Ja, det är, men, precis. Det är statsskulden.
Men om vi ska försöka komma ihåg...
Jag har den ju här. Vad är en statsskuld egentligen?
Ja, alltså... länderna har en statsbudget och den här med inkomster och utgifter. Och ibland så går man med överskott och ibland går man med underskott. Och när man går med underskott så behöver man finansiera det där. Och det vanligaste sättet för ett land att finansiera sina budgetunderskott är att man ger ut så kallade statsobligationer. Och det är alltså räntebärande värdepapper som löper med en löptid på mer än ett år. Vanligt är kanske 5, 10, 20 år eller längre till exempel. Och då säljer man dem och så köper någon de här papperna mot en viss ränta. Och det är så man finansierar det. Och de här statsobligationerna, de kan köpas av företag, privatpersoner, men också andra länder. Så att ett land kan finansiera sitt budgetunderskott på olika sätt. I Sverige så ger vi ut de här statsobligationerna och en del av dem ägs av företag, banker och pensionsstiftelser, även utländska kapitalägare. Tar vi ett annat land, Japan, där ägs det mesta av de här statsobligationerna av företag och japaner i landet som har väldigt liten utlandsskuld.
Mm. Du hade ju en följdfråga där också, Mattias, om hur kan ett land ha, hur mycket kan man ha?
Hur kommer det sig att USA ligger på topp? Liksom? Ja, hur kommer det sig att USA ligger topp 20 av kreditvärdiga länder när de har en statsskuld på 120% av sitt BNP? Undrar Pontus.
Det kan jag förstå varför han undrar. En enkel och ett kort svar på det där är att man har uppenbarligen ett väldigt, väldigt starkt förtroende för USA som land. Och precis som med all kreditgivning så handlar det om att göra en bedömning av återbetalningsförmågan och kreditvärdighet. Och i det här fallet så är uppenbarligen USA väldigt kreditvärdiga och bedöms ha en väldigt god återbetalningsförmåga. Om det är så att man lånar pengar som land, till skillnad från en privatperson som inte bestämmer sin egen lön, så kan ju ett land till exempel höja sina skatter och olika typer av avgifter för att öka sina inkomster. Och det är klart att har man en ganska låg skattekvot, alltså ett lågt skatteuttag, då finns ju åtminstone potentialen av att vidta åtgärder så man kan höja sina inkomster och därmed öka sina möjligheter att betala tillbaks sina lån. För att ta ett exempel.
Men kan ett land gå i konkurs? Jag menar, vi hade ju...
Inte per definition.
För Grekland, men visst, kan man pingsländerna, det. Så här, ja. Kan det bli så här, nu säljer vi ut grekiska övärlden för att kunna betala på våra skulder? Liksom så här, nej, men det ägs ju, marken ägs ju av någon annan. Eller hur kan...
Per definition brukar man säga att ett land inte kan gå i konkurs. Men det är klart att rent teoretiskt så klart man kan gå i konkurs precis som ett företag. Men i praktiken så sker det inte så. Och om vi tar Sverige till exempel som har... Och det ska vi vara otroligt tacksamma för i det här läget. Men Sveriges utgångspunkt när corona slog till med full kraft var ju trots allt att Sverige hade ju urstarka statsfinanser, ett budgetöverskott. Man hade en låg skuldsättning och hushåll med god ekonomi för många företag som gick väldigt, väldigt bra. Så att det är goda skatteintäkter helt enkelt för staten. Och det är klart att när krisen slår till så är det ju, ett sånt utgångsläge ökar ju möjligheterna för staten att kunna låna även fortsättningsvis väldigt billigt. Mm. Och kreditvärdigheten är ju väldigt, väldigt hög och bedömningen att Sverige kan betala tillbaka de här lånen extremt goda. Och det ökar ju förutsättningarna och möjligheten för staten att kunna öppna plånboken även om det innebär att man nu tar en massa kostnader med lånade pengar.
Intressant, men det, man kan säga att man ska inte se det som ett tecken på att något är fel, att det finns en statsskuld.
Inte nödvändigtvis, beroende på vad pengarna används till. Det är en väldigt stor skillnad om ett land lånar upp pengar för att man ska investera i infrastruktur. eller bostäder till exempel. Jämfört med att använda pengarna till att täcka underskott i budgeten, alltså konsumtion. Precis som ett hushåll. Det är en väldigt stor skillnad om du och jag går till banken, Charlie, och köper ett hus med lånade pengar, än om du och jag går till banken för att betala andra räntor och skulder som vi har.
Just det.
Det är ju en väsensvidd skillnad. Och det är samma sak här. Det är klart att det hade ju varit bättre om de här pengarna nu skulle användas till, ja, till infrastruktur istället för att ge massa bidrag eller höjd A-kassa eller vad det är för någonting. För det genererar inga nya intäkter. Om vi istället som ett företag lånar pengar för investeringar som sen ska återbetalas genom en högre lönsamhet, ja, då är det bara bra. Så att det behöver inte vara en nackdel att staten lånar pengar. Det beror på vad pengarna används till.
Bra svar.
Jättebra, mycket bra.
Ska vi ta en annan fråga? Ska jag hoppa in en fråga?
Ja, men gör det. Jag kör.
De kommer ju till oss båda, så att vi kan ju läsa dem båda två. Men jag tänkte jag tar den i högen här från Max i Helsingborg. Som hade lyssnat på avsnitt 174 när vi pratade om att man, alltså någon som har sålt sin lägenhet och ett nybyggt hus och sen blivit stämd på 1 miljon av lägenhetsköparen för att det varit lyhört i lägenheten. Vad säger du, Arturo? Kan det bli på det sättet? Borde man vara orolig i 10 år efter att man har sålt en lägenhet eller en villa på att det ska komma surt efter? Finns det inga försäkringar som tar hand om sånt här? Ja. Eller mäklaren har inte han något ansvar?
Ja, det där, jag kan bara säga, jag har själv suttit och dömt 8 år i domstol. Den där tror jag blir svår att gå i hand med faktiskt. Och sen kan jag tycka att det finns ju byggnormer och regler. Och har man fått det där bygget en gång godkänt och har man följt alla regler som finns, och vissa regler bestäms ju alltså, som miljöregler kan ju kommunerna själva lite grann bestämma sig, kan skilja från kommun till kommun. Men det skulle förvåna mig mycket om det där skulle sluta med att förägaren tvingas betala några pengar för det där.
Ja, för det är väl ingenting egentligen som är upplysningsplikt på heller, för jag tycker inte att man får den.
Nej, du köper ju en lägenhet
ska sälja. Jo, du köper en lägenhet och så vet du att den är lyhörd, och du vet att grannarna gnäller på att din tvättmaskin låter eller något sånt där. Det brukar ju ställa en fråga, men sen kan man ju berätta det för det var schysst att tänk på att när ni kör tvättmaskin så gör inte det för sent för att det hörs. Det är liksom, skulle vara osannolikt att det är någonting som man kan bli stämd för efteråt.
Ja, stämma kan man alltid göra, men om man vinner gehör i en domstol, det är en annan sak. Jag utgår ifrån i mitt svar nu att det inte är något byggfel. Alltså det är något fel i konstruktionen, alltså fel i varan. Och jag utgår också ifrån att man har skrivit i kontraktet, vilket man nästan alltid gör, att man säljer bostaden i befintligt skick. Mm. Och då har man ju en väldigt omfattande undersökningsplikt. Så att givet det så tror jag det kan bli svårt att... För jag menar, om den där lägenheten är lyhörd, då är förmodligen alla andra lägenheter i samma byggnad lika lyhörda. Då utgår jag ifrån om problemet var så pass allvarligt, då borde ju fler reagerat och åtgärder vidtagits tidigare. Och det verkar inte vara i det här fallet. Så att jag har väldigt svårt att se att man kan vinna gehör för det där.
Mm. Man ska kanske inte vara jätterädd i alla fall för att tro att man blir stämd på lite vad som helst.
Och tipset och rådet till den här personen, om personen i fråga har sålt den via en fastighetsmäklare, det är naturligtvis att kontakta fastighetsmäklaren om tips och råd vad man kan göra.
Ja,
men jättebra. Då har vi en fråga till, eller egentligen en fråga som vi redan haft uppe en gång tidigare. Och det var en fråga om medborgarlöner. Och då var det en kille här som skriver så här: hej, lyssnade på det senaste avsnittet och tycker det är lite dumt att basinkomst eller medborgarlön bara avfördes mer eller mindre som ett kommunistiskt misslyckande.
Det låter som det är jag som har svarat på.
Ja, det var det nog du som gjorde det lite hårt. Och jag kan hålla med, alltså, så här, ja, och fine. Och därför tycker vi väl så här, vi kanske ska ändå prata lite om det igen då. För jag vill inte att det ska framstå som att vi har avfärdat det som ett kommunistiskt misslyckande. Utan låt oss ta ett varv till då. Ja. Jag tycker det är kul när våra lyssnare står på sig här.
Ja, det tycker jag också.
Vad säger du, Arturo, om
det? Ja, alltså det som är intressant med den här frågan. När jag hör dig ta upp den frågan, då tänker jag på såna här andra fenomen. Som det här med helikopterpengar. Att staten ska liksom ge till alla 10 000 kronor till exempel. Eller som man har pratat om i USA också då, att ge ut pengar bara så där till allt och alla för att konsumera fritt hur man vill. för att stimulera till privata konsumtionen och i förlängningen då efterfrågan i ekonomin och tillväxten. Och hade jag hört det där för 5-10 år sedan, då hade jag bara liksom reagerat med det där är bara nys, det där kommer aldrig att hända. Mm. Och sen idag när jag bara pratar med mina kollegor, då, en del av mina kollegor tycker på fullt allvar att ja, men det där kan mycket väl vara en bra lösning. Och det där kan mycket väl också funka.
Varför då? Är det för att vi har, vad kan det bero på? Du menar att vi har
ja, vi är fast i gamla tankegångar, och det är det som jag tänker på den här killen. Jag tror inte man ska utesluta någonting om framtiden av det enkla skälet att teknikutvecklingen, i det här fallet då, om jag går tillbaka till din fråga, i det här fallet så tänker jag så här. Och det här är bara en tanke som jag har, och jag har inte hunnit reflektera allt för djupt eftersom jag fick frågan nu. Men alldeles uppenbarligen så har ju teknikutvecklingen i världen varit fantastisk. Och länder som Kina, för att ta ett exempel då, har ju idag en produktionskapacitet som är gigantisk. Och den samlade produktionskapaciteten i hela världen är ju gigantisk.
Och är det till och med större än efterfrågan? Liksom, menar
precis,
du?
Och jag utesluter inte att den här teknikutvecklingen kommer att fortsätta. Och nu med AI och annat så kommer det ge liksom intåg i många andra branscher. Tidigare så kanske vi pratade om tillverkningsindustri, men nu kanske det kommer komma in teknikutveckling och annat som vi kan utnyttja inom tjänstesektorn på ett annat sätt. Och det kanske innebär, jag säger kanske innebär, att vi i framtiden kommer ha en produktionskapacitet som vida överstiger efterfrågan. Och då tycker inte jag att man liksom ska utesluta en situation där vi i framtiden kanske inte har meningsfulla uppgifter åt alla avlönat.
Nej, just det.
Så enligt traditionellt vis. Och då kanske den här tanken som den här killen då har inte bara ska avfärdas som nys på något sätt, utan liksom att ja, men det kanske det är så. Vi kanske inte ska utesluta den utvecklingen i framtiden, att det kanske är någonting åt det hållet som det kommer innebära. Sen kanske inte det innebär att man alltid kommer att gå på medborgarlön från det att du blir myndig tills det är dags att gå i graven, utan det kan vara periodvis.
Mm. Hur då menar du?
Ja, alltså, just nu så kanske det inte finns arbetstillfällen för allt och alla, och istället för att gå arbetslös så kanske man hittar en annan lösning. Än att betala ut arbetslöshetsersättning till folk. Men det innebär ju inte att det alltid kommer vara så. Och folk kan ju vidareutbilda sig, skaffa sig andra utbildningar där det finns en efterfrågan för just den typen av kunskaper och erfarenheter. Och då är man tillbaks i arbete och får en lön av en arbetsgivare till exempel. Och sen går man tillbaks i någon form av medborgarlön. Alltså jag vet inte, men jag tycker inte man ska avfärda den där tanken helt och fullt. Och vara synnerligen ödmjuk eftersom vi har den teknikutvecklingen som vi har.
Mm. Vi har en gäst som kom från en klimatorganisation som var hos oss i somras och som vi ska bjuda tillbaka, för att hon berättade också, och det ska vi verkligen lyssna mer om, deras sätt hur de jobbade, att man fick välja lite hur lång arbetstid man vill ha, hur lång semester man vill ha och hur mycket pengar man ska tjäna. Det var jävla spännande egentligen att man kan få styra det där själv, kontra tid, kontra pengar. Så det gick ju inte det att bestämma att så här, jag vill jobba superlite och ha jättehög lön. Men det var ett väldigt intressant tänk som vi ska återkomma till. Och jag tänker att det här är nog ett ämne som vi faktiskt ska fundera mer på. Det där slogs mig om, jag menar, alltså när jag var ung och liten så var jag med min pappa som var skogsvaktare. Och då var man ute och hälsade på alla skogshuggare runt om i länet där han var skogsvaktare. Och nu istället då, så var jag ute i skogen, gick häromdagen, och så kommer en stor maskin, kanske bland de största maskiner jag sett, som liksom ersätter alla de där skogshuggarna hur lätt som helst på bra mycket snabbare tid. Och det där kom ju då någonstans när jag ändå blev något äldre. Och då kom jag ihåg att man tänkte på det här, vad ska alla de här skogshuggarna göra? Och det här är ju liksom, det finns ju många inom många branscher. Och tittar vi nu på utvecklingen så någonstans så kanske det till och med blir så då, att det finns inte jobb till alla.
Nej, precis. Och vi får ju, eftersom fler och fler företag också har ett hållbarhetsperspektiv, så kanske också vissa liksom industrier och företag och efterfrågan på vissa produkter och tjänster kommer att försvinna eller i alla fall minska kraftigt. Så att, och som sagt, med den teknikutveckling vi har, och inte minst nu med artificiell intelligens, som jag tror kommer att påverka inte minst tjänstesektorn. För jag menar, många av de här kroppsarbetarna, alltså klassiska kroppsarbetaryrken, har ju gått in till tjänstesektorn. Och idag är det väl mindre än en tredjedel, jag skulle gissa att det kanske är en fjärdedel av alla i Sverige som har det vi kallar då för klassiska liksom arbetaryrken. Övriga är ju tjänstemän i större eller mindre utsträckning. Och den där utvecklingen kommer väl bara att fortsätta. Och om vi nu har ett AI som kommer och gör ett stort intåg på tjänstesektorn, så kan man ju inte utesluta att nästa stora industriella revolution kommer att vara inom tjänstesektorn. Mm. Och det är klart att vem vet vad konsekvenserna det blir. Så jag tycker inte man ska utesluta någonting. Frågan är bara hur det där ska göras, hur det ska utformas. Och det får ju framtiden utvisa, men det är otroligt intressant tanke.
Ja, verkligen. Ja, men bra där. Jag tycker vi stannar där för idag. Charlie, har min kära partner, har du någonting att tillägga?
Nej, det tycker jag var roligt att vi kan göra lite smått och gott. Och det är alltid roligt att få lite olika perspektiv. Det man verkligen vill tillägga här är ju i sådana fall, fortsätt skriva in. Vi gillar att bli ifrågasatta. Vi tycker det är jättekul när vi får göra om och göra rätt. Och vi gillar också att få idéer på vad ni vill. Det är ju eran podd. Jag och Mattias leder ju bara den här podden. Det är ju eran podd. Så berätta vad vi ska prata om, så kommer vi att prata om det.
Jättebra.
Och ja. Både förslag på gäster och förslag på ämnen eller konkreta frågor, så brukar vi samla ihop dem lite så här, så ser vi var vi hamnar.
Charlie och Mattias @gmail.com. Och vill man höra mer av Arturo, som vi vill, så kan man också skriva en liten hälsning till Arturo, så lovar vi att han får den, och vi hoppas att han kommer tillbaka senare i höst igen.
Precis. Det är nästan en förväntan faktiskt, Arturo.
Tack där så mycket, jag kommer med din gärna.
Härligt. Tack
så mycket för idag. Vi hörs om en vecka.
Aj, 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 det kluckar ju rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.